Kärlekens manifest. Inför denna gudstjänsten så har jag nog blivit ganska så, både liksom att jag blivit väckt, men så har jag tänkt att men det här hör ju verkligen till grunderna. Och det kanske är så att vi ibland behöver bli väckta över grunderna i våran kristna tro. Och jag läste, vad är ett manifest egentligen? Då stod det så här när jag googlade på det. Det är en skrift som utgör grunden för en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av kulturell rörelse. Det är ibland, men inte alltid, som författarens avsikt är att åstadkomma ett manifest. Och jag tror att det är Johannes, ja, det är hans intention att han vill verkligen åstadkomma ett manifest i det som han skriver om kärleken. Ibland så tror vi ju att kärleken är det här som jag hade sett på något vykort. När man blir riktigt drabbad ger kärleken ett rus så att man blir ung och vacker och världen skön och ljus. När kärleken går på djupet finns det något mer man lär. I mötet med den andra får man veta vem man är. En kärlek som blir allvar men aldrig tynger ner. Ett ändlöst ta emot ju mera som man ger. Ja, kärlek är en gåva och inget som man tar, men med tillit och respekt så kan den stanna kvar. Vi har ju lärt oss i den här 100 dagar med Jesus att kärleken är ett verb. Det är någonting som du och jag gör. Men det är ju också en gåva som vi läste här. Och inget som man kan bara ta ifrån någon. Men den stannar kvar om man har tillit och respekt. Och den här predikan bygger ju på den texten som Eva läste förut. Men jag kommer också att läsa en annan text som Johannes har skrivit lite senare. Guds kärlek börjar vi med. Den kärlek som Gud visar oss människor är ju en uppenbarelse av Guds innersta väsen. Vi får liksom en inblick i Guds hjärta. Vi kan säga att vi står på helig mark. Och för rätt så många år sedan när jag var på ett bröllop i Ärska kyrka, det är utanför Sollebrunn, så på den vigseln, så den prästen som hade vigseln, han uppmanade dels brudparet men också oss, tror jag, att vi skulle ta av oss skorna, för vi stod på helig mark. Och det är vi idag också, vi är på helig mark. Kärleken är en väsentlig egenskap hos Gud. Den talar om Guds heliga väsen. Och det framträder på samma sätt som de här orden helighet, rättvisa och trofasthet och sanning. Det finns också hos Gud. Och eftersom Gud finns till i sig själv så vet hans kärlek inte om någon början. Och eftersom han är evig så kan hans kärlek inte ha något slut. Och eftersom han är oändlig så har den inga gränser. Eftersom han är helig så är han summan av all renhet. Eftersom han är ofattbar så är hans kärlek som ett bottenlöst hav av ofattbar vidd. Guds kärlek är en helig kärlek. Och att Gud är kärlek, det betyder att hans kärlek visar sig i allt han säger och allt han gör. Och i det så finner du och jag och alla kristna sin tröst. Och som troende så får vi genom Kristi kors, vi får en försäkran om att vi som individer är älskade av Gud. Och Gud, han älskar därför att han har valt att göra det. Och vi vet att de som älskar är lyckliga när de älskar också är lyckliga. Och så tror jag det är med Guds kärlek också. Och hans kärlek visade sig för oss när han gav sin son till att bli världens frälsare. Och nu vill jag läsa den här andra texten som Johannes också har skrivit. Och det är från Johannes första brev och det fjärde kapitlet. Och så börjar jag på vers 7. Och det är, rubriken står Kärleken från Gud. Och ni som orkar och vill får gärna stå upp när jag läser texten, så får ni röra på er lite. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och vi kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag, till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, till rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Varsågoda och sitt. Bli kvar i Jesus och i hans ord. Och jag citerar en del också ifrån 100 dagar med Jesus. Och då skriver Niklas Pienzo så här bland annat, att när han började läsa Bibeln i trean på gymnasiet så säger han så här: jag började höra Jesu röst genom bibelordet och den rösten fångade mitt hjärta och min kärlek. När jag läste Bibeln långsamt om och om igen så fångades jag av Jesu röst och den rösten rörde vid mitt hjärta. Har den rösten fått röra vid ditt hjärta? Jag tror att det ligger mycket i det här att det är Bibeln som är den viktigaste källan för att kunna uppfatta och verkligen bli kvar i Jesu ord. Och Jesus han säger till oss att vi skall bli kvar i hans ord. Det är så som du och jag håller kärleken till Jesus levande och det är så som kärleken till Jesus också vaknar till liv. Det är när man verkligen uppfattar hans röst genom orden som det är en låga som tänds i våra hjärtan. Och en andlig övning finns med där. Lyssna efter Jesu röst när du läser Bibeln. Några av oss var på en tyst retreat i Storsjöstrand förra lördagen. Och då var en övning där bland annat att man läser en text och så ber man innan helige ande, tala till mig nu genom den här texten. Vad vill du säga? Att ha den inställningen när man läser Guds ord, att vad vill du säga till mig idag? Ha med dig det när du läser. Lyssna efter Jesu röst. Och så säger Jesus så här: liksom Fadern har älskat mig så har jag älskat er. Och så var vidare en vers att vi skulle bli kvar inte bara i hans ord, utan vi skulle bli kvar i hans kärlek. Och Niklas skriver att kristen tro handlar inte om att vi ska lyfta oss själva genom mental träning, utan kristen tro handlar om att bli buren av Jesu kärlek. Och så skriver han vidare att varken misslyckande eller framgång är en bra utgångspunkt för en människas identitet i längden. Mina egna misslyckanden är för tunga att bära och min egen framgång är oftast allt för skör. Och Jesus, han ger dig en annan väg. Bli kvar i min kärlek. Och som lärjunge till Jesus så vilar din identitet i hans kärlek till dig. Låt hans kärlek till dig få fylla ditt sinne och dina tankar den här dagen. Bli kvar i hans kärlek. Välj det som din utgångspunkt och återvänd dit vad som än händer. Och jag har burit med mig nu några veckor, för det var ett tillfälle en torsdag när vi har konfirmation eller konfirmandeundervisning. Och då var det, jag var nog rätt så trött den eftermiddagen. Och det var inte jag som hade undervisningen där, utan jag, men så blev jag så där störd. Ibland så kan jag bli det också. Så här. Det var några som de bara satt och pratade med varann hela tiden. Och jag tänkte, hör de någonting? Och så, ja, jag tror inte att jag sa någonting till dem, men efteråt sen, efter andakten tror jag det var, så var det en tjej som sa att du är ganska trött på oss, va? Eller något sånt där, sa hon. Åh, jag tänkte, Jesus, hjälp mig. Det märks alltså. Även om man inte säger någonting kanske, så märktes det att jag var trött och att jag hade inte det där tålamodet riktigt den torsdagen. Och jag vet inte om du känner igen dig, men ibland så är det så. I alla fall för mig. Och jag skulle ta med lite om en annan lärjunge, Petrus. Jag ska berätta lite grann och vi ska se lite grann på Petrus. Vad det var som hände innan han förnekade Jesus. Då så står det i Matteus 26 och 33. Att för Jesus, han har det i förväg, han har berättat och förklarat för lärjungarna att alla skulle överge honom. Men så säger Petrus där i det sammanhanget att ja, men även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska då jag aldrig komma på fall. Han litade till sig själv. Han hade inte liksom insett sin egen svaghet. Och det är skillnad att lita liksom på Herrens bevarande kraft och makt än att lita på sig själv. Och Petrus här förstår man att han litade på sig själv. Han ska aldrig. Och sen så läser vi i Lukas 22. Då berättar Jesus om att han tog med sig sina tre lärjungar till Getsemane. Och så bad han dem att de skulle vaka och be med honom. Och i Markus 14 och 37 så står det att Jesus frågade Simon så här: Simon, sover du? Och Jesus, han riktade sig kanske till Simon Petrus eftersom han ju hade lovat att Jesus alltid kunde lita på honom. Och kanske att Jesus säger samma fråga till dig och mig idag. Nina, sover du? Och när Jesus så hade väckt sina lärjungar så drar Petrus sitt svärd och så hugger han till. Och kanske det är så att vilken sovande lärjunge som helst kan hugga till. Det är bara Jesus som kan läka. Och genom ibland kanske våran vrede eller häftighet så här, så kanske vi bildligt talat har huggit av något öra här eller där. Så att de inte har kunnat lyssna till glädjebudet ifrån Jesus, till evangeliet. För att vi har varit klumpiga eller häftiga eller gjort någonting som har stört. Och egentligen så tänkte jag när jag läste det här och tänkte på det här. Åh, vad allvarligt det är. Hur vi agerar och hur vi gör. Jesus, hjälp oss, har jag skrivit här i texten. I 1 Johannes 4 och 11 så skriver Johannes så här att mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Och då är ju frågan som du och jag kan ställa oss. Kan de som ser mig älska mina medmänniskor, ana lite av Guds enorma kärlek? Märks det att han har en sån enorm kärlek? Och så står det så här också i Lukas 22, vers 54, att Petrus han följde efter på avstånd. Och är det så med oss ibland också kanske att vi är lite på avstånd? Men då är det svårare att förbli i honom. Vi ska hålla oss tätt, nära in till Jesus. Petrus han hade kommit ifrån Jesus, han hade kommit bort ifrån honom och så ser han honom inte och så sker förnekelsen. Och så kommer Jesus och så vänder han sig om och så ser han på Petrus. Och jag tror att den blicken som Jesus har, den är så fylld av kärlek så att det gick rätt in i hjärtat på Petrus. Och så står det i den texten att Petrus han gråter. Och det är nog en viktig gråt. Och kanske du gråter. Kanske jag gråter. Och det är också en viktig gråt. Och så sen vet vi också att när Jesus hade uppstått från döden och så hade kvinnorna varit vid graven så får de av änglarna en uppmaning som säger så här att gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Och kanske det är så här att du behöver en sån hälsning idag. Gå och säg till Sven-Arne och de andra lärjungarna om glädjebudet. Glädje handlar det också texten om. Detta har jag sagt det för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Och så säger Niklas Pienso så här. Att kärlek och glädje är sociala känslor som riktar sig med positiv kraft mot andra människor. Och dessutom är det känslor som inte förbrukar en inifrån. Man blir inte trött och sliten av att vara glad och älska andra människor. Den glädjen växer ur hans kärlek. För ur kärlek växer all verklig glädje. Om du kan se dig själv som den människa som Jesus älskar och bli kvar i den kärleken oavsett omständigheter, då kommer också glädjen att växa i ditt liv. Och så skriver han vidare att här kommer en strategi för kärleken och glädjen. Bli kvar i hans ord. Då blir du kvar i hans kärlek. Och när du är kvar i hans kärlek, då är du kvar i honom. Och när du är kvar i honom, då får du hans glädje. Vilken ekvation, va? Jesu bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och det ska jag ha med lite till ifrån Niklas bok. När Jesus talar om kärleken med sina lärjungar så beskriver han kärleken som ett verb. Och den texten har drabbat mig mest, tror jag, nästan i den här veckan. Att när han ska lämna dem så ger han dem ett nytt bud och säger: mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Man kan inte befalla någon att älska om kärleken är ett substantiv, skriver han. Antingen så har man då kärlek eller också har man det inte. Men om kärleken är ett verb så kan man faktiskt uppmana människor att älska och älska mer. Det är precis vad Jesus gör. Han uppmanar oss att älska varandra. Och så står det om en andlig övning. Bestäm dig för att älska människor som Jesus gjorde. Ta hans befallning på allvar. Och min vana trogen då så har jag ju då lite urklipp. Och jag har bland annat ett ifrån förra fredagen, den 17 mars, i tidningen Dagen. Så stod det om den här rapparen Sebastian Staxet. Och det stod mycket om honom, men jag bara ville ta med lite grann här. Det står att rapparen blev predikant i kärlekens tjänst. Och han var då, de har refererat till en kväll där han var i Eskilstuna. Och då så stod det så här. Senaste gången Sebastian Staxet framträdde i Eskilstuna var det på en nattklubb fylld med alkohol och droger, men också med ångest, hat och depression. Nu kommer rappartisten för att säga förlåt och för att berätta att det i Jesu namn finns frihet från ett inre och yttre slaveri. Jag var en ambassadör i hat i många år. Men idag kan jag stolt kalla mig en ambassadör av kärlek, av Jesus Kristus. Jag står här idag som en fullständigt fri man, säger han, och möts av applåder. Och så sjunger han en sång som han har skrivit. Förlåt, förlåt. Jag vet, jag har gett massa sår. I mörkret så svårt att se vart man går. Förlåt, förlåt. Det är lätt att ge vad man får. Vet jag sårar dig, kan du förlåta mig? Och så kommunicerar han i den här samlingen direkt med några unga tonårsgrabbar på första raden i publiken, varav några har svårt att sitta still, och han går ner från scenen och han kramar om en av grabbarna. Jag ser att det finns hopp och liv i dina ögon. Du är älskad, du är värdefull, säger Staxet, och berättar att han själv i den åldern var helt trasig, hade självmordstankar och inte lyssnade på vad lärarna sa i skolan. Och sen några helger sedan, då var han ju i Göteborg, i Smyrna, och då har Urban Ringbäck i den här artikeln har skrivit så här. Sebastian har en väldigt gåva att tala in i vår storstadskultur. Han träffar rakt in i sår, trasighet och kärleksbrist som präglar våra samhällen idag. Rätt in i hårdhet och hat och utmanar oss alla att gå försoningens och kärlekens väg, säger Urban Ringbäck. Och när han talar om rotlösheten och identitetskrisen och om att bära masker och inte vara sig själv, så träffar det unga människor. Det finns en sån kärlek och värme i hans vittnesbörd att det når människor oavsett om man varit kristen länge eller aldrig hört talas om Jesus tidigare. Och så i slutet av artikeln så läser jag också så här. Debatten om vad de ska göra med Rinkeby och andra förortsområden har pågått så länge jag kan minnas. Men har du hört att de har kommit med en lösning som har gjort att det blivit bättre? Det har bara eskalerat och blivit värre. Lösningen kommer inte att komma från människan. Den kommer att komma från Gud, för det finns ingen människa som kan laga ett trasigt hjärta. Det kan bara Gud. Jag såg en liten del, jag har inte kanal 10, men jag såg på datorn, och då var Sebastian där med en av pastorerna också i den församlingen där han är med. Och då berättade han om, tydligen, om hur han hade kommit till tro och sådär. Men jag missade en del av det, men det var någon annan som berättade för mig att församlingen hade kämpat i 3 år. I 3 år. Både i, liksom, med hans familj och hjälpt och stöttat i praktisk handling. De gav inte upp. De gav inte upp. De visade kärleken på ett handfast och ett handlingens sätt. Och jag, om jag minns rätt så... Det var ju länge sedan den här Korset och stiletten, den boken, skrevs. Men jag har för mig att det var så här att när David Wilkerson, som var pastor, när han mötte Nicky Cruz, så sa Nicky Cruz, han var ju också fylld av hat och så här, att jag kan skära dig i bitar eller så här. Och då ska varje bit ropa att Jesus älskar dig. En kärlek som inte ger upp. Hur gör du och jag då för att följa Jesu bud att älska? Och vi får vissa råd också från den där 100 dagar med Jesus att vi ska öva oss i generositet. Att vi ska vara generösa med ord och omdömen. Och att vi ska välja att inte tala illa om andra eller ge nedsättande kommentarer. Att vi ska vara generösa med beröm och goda ord till människor omkring dig och mig. Och detta är enkla handlingar som vi kan bestämma oss för att leva i. Det är ett sätt att öva sig i kärlek. Och när jag förberedde mig för denna så mindes jag att jag hade i något sammanhang en artikel av Daniel Gran som var, han var chefredaktör förut för Dagen för rätt så många år sedan nu. Och så hittade jag den här. Och jag vet att den grep tag i mig då när jag läste den och nu grep den tag i mig också. När det gäller församlingen så står det som rubrik så här: kärlek är den viktigaste tillgången i församlingen. Då hade han, det var någon intervju med någon som heter Mats Georgsson och han hade kommit till tro. Han hade gått Alfa och han hade varit med på en nybörjarkurs i kristen tro. Och så för att han skulle kolla om han var troende. Och så sen så fick han i alla fall frågan om vilken enskild faktor som hade betytt mest i hans beslut att bli kristen. Och så kom svaret snabbt och självklart: kärleken. Och om det är sant att kärleken betyder mest för att människan ska möta Gud, så måste det innebära att kärleken är församlingens viktigaste tillgång. En resurs som inte i första hand behöver vara en kostnad. Om det är kärleken som lockar människor så är det kärlek som bör styra våra prioriteringar. Och om kärleken saknas så spelar det ingen roll vad vi än gör i våra kyrkor. Ingen kommer att lockas dit, skriver Daniel Gran. Och så har han gjort om texten lite grann ifrån första Korinthierbrevet 13. Och då vill jag ha med det också. Om vi hyr Globen i Stockholm, predikar vackra ord och sjunger härliga lovsånger men saknar kärlek, så är vi bara vanliga ståuppkomiker, egoistiska estradörer. Om vi har gott om pengar för evangelisation och en fantastisk strategi för att starta nya församlingar, om vi vet hur G12, Willow Creek och andra moderna kyrkomodeller fungerar men saknar kärlek, är det helt meningslöst. Om vi driver second hand-butiker, missbrukar vård eller mission i fjärran länder men saknar kärlek, så har vi inget vunnit. Globen kommer en gång att rivas och nya modeller kommer att ersätta G12 och Willow Creek. Men nu består tro, hopp och kärlek. Och störst är kärleken. Och så lite vidare så skriver han: om Gud finns och om vi är överens om att hans själva väsen stavas K-E-R-L-E-K, så måste vi våga pröva oss själva. Syns det i mitt liv? Märks det i vår församling? Ja. Är det svårt att skriva eller att visa kärlek, skriver han här. Då är det dags att öva. Pröva med frugan, gubben eller barnen: jag älskar dig. Varför inte uppmuntra någon på jobbet: vad duktig du är. Eller i kyrkan: kul att se dig här, jag har saknat dig. Skriv en lapp till någon eller pröva en kram. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Amen.